I mina förberedelser till den här predikan så har jag tänkt tillbaks på en predikan som Niklas, våran pastor, hade här för 7-8 veckor sedan. Då berättade han om hur han hade, sen han flyttade hit, hade mött en rad olika människor här i församlingen som hade sagt i olika sammanhang när de hade varit med om någonting hur luften hade gått ur dem. Det framkom inte vid den predikan vad det här stod för egentligen. Vi kan ju känna ibland hur luften går ur oss, både när det händer någonting mitt i vardagen eller i det församlingssammanhang som vi står i. Men det framkom inte då vad det stod för. Det skulle kunna vara att man känner att man är trött och sliten. Man har hållit på, kanske arbetat hårt med någonting och nu känner att nej, nu orkar jag inte längre. Den här uppmuntran kanske har uteblivit som gör att jag har inte blivit pushad på. Det kan vara så att glädjen, inspirationen på något sätt har runnit ut. Jag känner inte glädje och inspiration att hålla på med det här längre. Det kan också vara ett uttryck för en uppgivenhet. Man hade tro, man hade hopp på och trodde verkligen på det man gjorde. Men sen har man inte sett det resultatet som man så djupt längtar efter. Och så har man blivit uppgiven. Nej, nu får det räcka. Det skulle också kunna vara andra orsaker, men några orsaker till det. Och Niklas demonstrerade det här med att han hade en uppblåsbar luft. Madrass, uppblåst luftmadrass med sig, och så tömde han den med luft, och då tappade ju luftmadrassen sin spänst, den tappade sin fulla funktion. Alltså det är inte skönt att ligga på en luftmadrass som inte är fullt uppblåsbar, luftblåst, den blir lite knölig. Men så fyllde han den med luft igen. Och den kom i sin fulla funktion. Och poängen med den predikan som jag hörde, det var att inte stanna vid känslan av att luften har gått ur oss. Utan att låta Guds ande få fylla oss på nytt igen. Fylla oss med ny luft, med ny glädje, med nytt hopp, med nytt liv. För Guds ande vill möta oss och fylla oss på nytt igen. Och idag ska vi möta två personer i Nya Testamentet som med vårt sätt att uttrycka oss idag också skulle kunna säga luften har gått ur oss. Och det är ifrån Lukas evangeliet kapitel 24, texten om Emmausvandrarna. Lukas evangeliet kapitel 24 och vers 13. Och vill du följa med i den nya psalmboken så är det på ståtexten på sidan 1553. Lukas 24. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och pratar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene som hette Kleopas svarade, du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. De svarade, detta med Jesus från Nazaret. Han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar. Och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi ännu hoppades att han var den som ska befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sade att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Han och själv såg dem inte. Då sa han, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn dit de skulle och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa, stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem så tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Så öppnades deras ögon och de kände igen honom igen. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem där de fann de 11 och alla de andra församlade och sa, Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Ja, Emmausvandrarna, de var på väg. Och så tog Jesus följe med dem. Och när de skulle förklara för dem vad som hade hänt under påskdagarna så säger de, vi hoppades att han skulle befria Israel. Vi som hoppades att han var den som skulle befria Israel. Att de hoppades helt enkelt på att situationen skulle bli bättre för dem. Men nu var Jesus död. Samtidigt som det gick ett rykte att han levde. Och när kvinnorna kom från graven för att berätta det här för lärjungarna så står det att de tyckte att det bara var prat så de trodde inte på dem. Kunde det här vara sant? Vågade de hoppas? Eller var det bara tomt prat? Ja, här möter vi några människor som är på vandring. Och det sker någonting under deras vandring. Och jag tänker att vi kan se den här Emmausvandringen som våran livsvandring. En vandring genom livet. Vi lever vårt liv. Vi lever en vandring. Och den här texten kan säga oss också någonting idag. Och några saker som jag tar upp ifrån texten. Det är samtalet som sker mellan de här båda vandrarna. De här två lärjungarna. De var så fyllda utav det som hade hänt de senaste dagarna. Deras drömmar, ja, de hade krossats. När deras Jesus hade hånats och till sist hade dödats. Alltså de levde så starkt med hoppet att Jesus var deras befriare. Främst politiskt. Att han skulle befria det judiska folket från romarriket. Men tala om att någonting togs ifrån dem. Jag kan riktigt känna uppgivenheten i dem. När Jesus försvann för dem. Samtidigt som ryktena snurrade runt omkring att han går omkring. Att han lever igen. Lever han? Tala om förvirring. Och det är ju helt naturligt att de här personerna, de här två vandrarna, lärjungarna, har ett behov av att prata med varandra om det som har hänt. Det står att de samtalar, att de diskuterar. Ja, det hade varit spännande att få vara med och lyssna på deras samtal. Att de får sätta ord på sina tankar, sina känslor, sin sorg, sin besvikelse och sina undringar. Ja, men hur ska det nu bli framöver? Ja, det är ett sätt för dem att bearbeta det de har varit med om. Samtalet med varandra. Jag tror att det är viktigt också för oss idag. Alltså, vi samtalar ju också med varandra. Och jag tror att det är viktigt att vi gör det. Vi har, de allra flesta av oss, vi har ett behov av att prata när någonting har hänt oss. Att få berätta om det, förklara, det här hände, det här har varit med om. Eller få dela en känsla tillsammans med någon. Att helt enkelt få prata av sig. I alla fall är jag en sån person, jag tror att de allra flesta har behov av det. Det är ett sätt för oss att bearbeta, att reflektera. Det kan vara ett sätt för oss att be om förbön. Jag berättar någonting och sen kanske får det här svaret, ja, men jag ska be för dig. Det kan vara ett sätt för oss att gå vidare framåt. Paulus skriver i Galaterbrevet 6:2, bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Ja, de här vandrarna, de gick tillsammans. De delade livet. I det här fallet så var det svåra som de delade med varandra. Den här situationen som hade gjort dem uppskakade. Men vi kan också dela det som är utmaningar, det som är glädje, det som handlar om vägskäl. Ja, det kan vara allt det som livet bjuder på. Det har ett värde för oss. Att ta följe med varandra. Att vi tar följe med varandra på vår livsvandring. Att dela livet. Att ha något att dela vardagen. Att anförtro sig åt. Att hjälpa varandra ut med vägen. Både det som är glädje och det som är sorg. Och vad det nu kan vara. Det andra som sker i den här texten, det är att de här båda vandrarna, de får sällskap. Det är någon som verkar smyga upp vid deras sida. I alla fall gör det med en ödmjukhet. När Jesus kommer till dem så är det som att han kommer ut att de först lägger märke till det. Som att han först hinner lyssna in dem. Vad är det de går och pratar om? Vad är det de har att säga? Men när de sedan upptäcker honom så hade han ju kunnat förekomma dem. Han hade ju kunnat säga, men se, här är jag. Jag lever. Tro på mig. Följ mig. Nej, det är inte det han gör. Han lyssnar först in dem. Och så frågar han, vad är det som har hänt? Han visste ju mycket väl vad som hade hänt. Men ändå ställer han frågan. Vad är det som har hänt? Och så låter han dem prata av sig. Han vill lyssna in deras berättelse. Och han tar sig tid med dem och låter dem prata. Och när de först har tömt ut sig på allt sitt eget, först då så blir de mottagliga för det som Jesus har att säga dem. Och jag tänker att det är så för oss också. Att vi blir inte riktigt mottagliga för information om det är så att vi är så uppfyllda av någonting. Utan vi behöver först få prata av oss för att bli mottagliga. Han visar intresse för dem där de går på vägen. Han blir visa intresse för deras samtal. Som gör att de sedan kan säga, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen. Och utlade skrifterna för oss. Han tränger sig inte på med våld. När de möts ut med vägen eller när det är dags att skiljas åt. Han ger dem möjlighet att be honom stanna. Och i det ögonblicket så bad de bönen som kom att förändra deras situation. De bad stanna hos oss. Alltså de bjuder helt enkelt in honom och så delar de måltid tillsammans med dem som gör att de förstår vem det är som har följt med dem på vägen. Som förstår vem det är de har bjudit in. Alltså Jesus var vid deras sida. Och Jesus tar också följe med oss. Och han vill låta oss förstå vem det är som går vid vår sida. Han vill låta oss förstå så att vi öppnar våra ögon och ser vem det är. Jesus finns vid vår sida. Det tredje som jag vill lyfta ifrån den här texten, det är deras samtal med Jesus. Vi lever våra liv. Vi går vår livsvandring. Våra dagar fylls med erfarenheter. Vi gör val och vi fattar nya beslut. Regelbundet, dagligen. Men den viktigaste vandringen under vår livsvandring, det är vandringen med Jesus. Han hade tagit följe med Emmausvandrarna. Hans ansikte var först otydligt för dem i början av vandringen. De kände inte igen honom. Men när de väl släppte in honom så såg de ju vem det var. Och de fick berätta vad de hade varit med om. Ja, Jesus han visade intresse för dem. Och så får de nytt ljus över situationen och förstår vem han är. När vi släpper in Jesus i våra liv så börjar en process för oss att förstå vem Jesus är. Och den processen, den pågår genom hela livet. Den heliga ande vill hjälpa oss att förstå, att ge oss nytt ljus över vem Jesus är. Vad han har gjort och vad han gör för oss. Han vill öppna våra ögon när vi läser vår bibel. När vi stillar oss till bön. Kanske när vi sitter och lyssnar på någon låt, någon musik, någon sång som vi tycker om. Eller när vi samtalar med varandra. Jag har lyssnat på Thomas Sjödin en del när jag har haft möjlighet att göra det. Och på ett av föredragen som han hade så nämnde han om vikten av småpratet. Och han sa att vi småpratar mycket i vår vardag. Om sådant som är självklart för oss. Men vid frukostbordet så berättar vi. När slutar du idag? Ja, men då har jag middagen klar. Tar du ut soptunnan? Ja, men då kör jag in den sen. Alltså sådan som vi egentligen vet om som är självklart för oss. Men vi småpratar i vardagen. Och han betonade verkligen vikten av det. Och han säger så här, det här är ett citat Thomas Sjödin. Poängen är att aldrig låta småpratet tystna. Även om det vi redan vet. Det håller stigen i förhållandet öppen. När nöden kommer är stigen redan upptrampad. Alltså vi delar våra liv med stort och smått med varandra. I våra parrelationer, vänskapsrelationer, föräldrar-barnrelationer, arbetskamrater, vilka relationer den är. Och vi delar vårt liv. Och det ändrar ju vår fokusering. För då vet vi att vi har någon som går vid vår sida. och som är med oss på vår vandring. Och då lyfter vi också blicken från vårt eget för att se i någon annans situation. Och jag tänker att småpratet är viktigt i våra mänskliga relationer, men också i vår gudsrelation. Att ha en vana att tala med, sucka till, be till Gud om våra omständigheter, om det som hör till livet, om det som är glädje, om det som är sorg, också det som verkar vara banalt i vår vardag. Ja, det får vi nämna inför vår Herre. Och när vi gör det så håller vi bönestigen öppen. Det gör någonting med vår tro, med vår tillit. Och den dagen nöden kommer så är bönevägen redan öppen för oss. Emmausvandrarna, ja, de var så upptagna av sin situation att de först inte kände igen Jesus. Vi känner kanske inte alltid igen honom heller. Hans ansikte kan också bli suddigt för oss. Det kan vara så att vi rusar iväg. Vi har lite bråttom. Vi hinner inte alltid reflektera det som sker omkring oss. Det vi har omkring oss. Det kan vara så att vi stänger till våra hjärtan. Jag vill gå min egen väg. Det kan vara så att vi är så upptagna med så mycket annat. Allt det vi vill göra ska göra. Så han får inte vår uppmärksamhet. Det liksom skymmer honom. I alla fall så kan det vara så för mig. En liten bild. Jag vet att bilder kan halta, men det kan hjälpa oss att förstå lite. Roland och jag, vi försöker under sommarhalvåret försöka gå någon svamprunda då och då. Jag är uppvuxen på landet, nära till skogen. Har varit och plockat mycket bär och rört mig mycket i skogen. Men jag gjorde ganska klart för honom i början när vi skulle gå att nej, jag kan inte plocka svamp. För jag ser ingen svamp helt enkelt. Men han kom ganska snabbt på vad det var som gjorde att jag inte kunde plocka svamp. Jag hade för bråttom. Och han sa till mig, gå sakta och titta nära dig. Alltså jag gick fort och jag var där framme med blicken. Ja, jag tror att jag har blivit en lite bättre svampplockare efter det. Men jag tror att det här kan vi praktisera också i det dagliga livet. Vi kanske har lite bråttom ibland och rusar iväg. Där vi ska sakta ner stegen och titta närmare varandra. Det kan ju också vara så att många av oss, det är så vill jag nog påstå, att många av oss är konsumenter av mediebruset idag. Vi ska vara uppkopplade på nätet. Vi ska ständigt ha mobiltelefonen tillgängliga för att inte missa någonting. Men vi kanske i de ögonblicken missar det väsentligaste. Att ibland koppla ur för att koppla upp mot en högre dimension för att lyssna in Guds signaler. Jag har varit på tyst retreat vid några tillfällen. Och det är för mig en positiv upplevelse att några dagar vara i tystnad tillsammans med andra människor. Man har också lagt märke till hur lätt det är att komma in i mediebruset och vardagens brus igen när man åker hem. Vikten av att kanske stänga av lite omkring sig för att lyssna in mot en högre dimension. Ja, Emmausvandrarna, de gick där på vägen. Och de pratade med varandra. Och så släppte de in den här tredje personen. Det som var Jesus. Han som var död för dem. Han gick nu livslevande jämte dem. Och i deras samtal kan jag tänka mig var väldigt känsloladdat. Diskussionen kanske var hög. Blicken var sorgsen. Och de var uppskakade, står det i texten. Ja, luften hade gått ur dem. Men vi har också en glad nyhet, eller glatt budskap ska vi säga i det här. Det stannade inte där. De bad en kort bön som också var en uppmaning. Som förändrade situationen för dem. De bad, stanna hos oss. Och den bönen, den blev vändpunkten för dem. Då Jesus kom in i deras liv på nytt igen. Och han fyllde dem med nytt hopp. Han fyllde dem med nytt liv. Som jag tror påverkade dem i deras fortsatta lärjungaskap. I deras fortsatta frimodighet. Och de kanske var med och fick se hur de första församlingarna växte till. De fick nytt hopp och nytt liv genom den bönen. Och jag vet inte var du är på din Emmausvandring. Jag vet inte var du befinner dig i din livsvandring idag. Du kanske känner att luften av olika anledningar har gått ur dig. Eller du kanske bär på ett annat behov, en annan längtan som skaver inom dig. Den här bönen som de här vandrarna, lärjungarna bad, Jesus stanna hos mig, den är alltid aktuell. Den är aktuell varje ny dag. Jesus stanna hos mig. Och han vill komma in i våra liv på nytt igen. Fylla oss med nytt hopp och med nytt liv. Som gör att vi kan ta nya steg framåt. Amen. Vi ber. Ja, tack Jesus Kristus för att du känner oss. Och du vet här vad vi befinner oss i under vår livsvandring. Du känner också småpratet som vi har med varandra. Och som vi har med dig, Herre. Därför att du hör våra suckar. Du hör vårt hjärtas innersta. Och du känner vår längtan. Och tack Herre för att du också vill ta emot oss. Och vi får bjuda in dig idag när vi säger, stanna hos mig. Stanna hos oss. Tack Herre för att du öppnar dörren för oss också idag. Amen. Maria, nu ska du få sätta dig vid pianot och leda några lovsånger. Och vi gör som vi gör på våra gudstjänster. Jag bjuder in till att komma fram och tända ett ljus. Det kan vara ett uttryck för din bön, din längtan. Eller bön för någon annan eller något behov du har. Vill du ha förbön så ger vi dig möjlighet till det också. Jag sätter mig här på första bänken. Eller där du kan be din bön där du sitter i bänken.